Jag har en svärfar som arrangerar en teaterfestival varje år, och ett år, och då är jag där, och ett år så träffade jag en kille som jobbar som storyteller. Han åker liksom runt på olika sådana här teater-happenings och bara drar stories. Och träffar man en sån kille så är ens första fråga: vilket är ditt favoritskämt? Och då drog han den här alligator-storyn som jag nu då ska återberätta, som tar lite tid. Den börjar så många skämt. Den börjar med att en man går in på en bar. Det är hans första dag i en ny stad, och han går in på krogen, liksom, den lokala krogen. Han är ensam i lokalen. Han slår sig ner vid ett bord, och bakom baren så står bartendern och putsar glas. Killen tittar upp, han får ögonkontakt med bartendern, och bartendern säger: min herre är ny i stan. Ja, ja, det stämmer. Så det här är min herres första besök på vårt etablissemang. Ja, ja, det är korrekt. Du känner min herre inte till utmaningen. Vad fan, utmaningen, vad är det? På den här baren så finns det en utmaning. Den består av tre delar. Alla som klarar utmaningen, samtliga tre delar, de dricker gratis resten av livet på den här krogen. Men man måste klara alla tre delarna. Killen säger: ah, okej, ja, okej, men det låter intressant. Bartendern säger: jag måste varna min herre om att det är en mycket, mycket det är en svår utmaning. Men killen säger: ah, vad fan. Men vi kör liksom. Jag gillar att dricka, det är gött med en krog där man kan dricka gratis. Bartendern säger: okej. Okay. Så killen säger: ja, men berätta då, vad är utmaningen? Bartendern säger: ja, men kom hit bort. Och så börjar han sig ner bakom baren. Och så halar han fram en stor mörk flaska med typ något brunt kluckande. Och så säger han: min herre, det här är husets hemkörda. Det kan få stopp på en oxe i sken och strippa färjan från en motorbåt i farten. Min herre, del ett av utmaningen, det är att svepa en flaska av husets hemkörda. Killen nickar: ja, okej. Okay. Svepa en flaska av husets hemkörda. Absolut, jag köper det. Det är första delen. Ja, och sedan ska du ta tre steg fram och se mig i ögonen. Tre steg fram och se dig i ögonen. Svepa husets hemkörda, tre steg fram och se dig i ögonen. Yes. Ja, okej, okay, men jag fattar. Visst, så säger bartendern. Mm, då är du redo för del två. Kom hit. Killen går bakom baren. Bartendern öppnar en bakdörr. Och så säger han: kom och titta här. Killen tittar ut. Där utanför finns det en innergård. Mitt på innergården finns det en damm. Och i dammen ligger den största och fetaste alligatorn som vår hjälte någonsin har sett. Och så säger bartendern: min herre, det här är gamle Gusten. Förutom ett uselt morgonhumör och en god aptit på människokött så har gamle Gusten en specifik egenskap som är viktig att känna till. Han har en röten kindtand. Min herre, del två av utmaningen är att gå ut i gamle Gustens damm och med dina blotta händer dra gamle Gustens ömmande kindtand. Har du förstått del två av utmaningen? Ja, del ett, svepa husets hemkörda. Del två, dra tanden på gamle Gusten. Absolut, lugna puckar. Okej, då är du redo för del tre. Kom in. Han stänger dörren ut till alligatorn. Och så säger han: shh, lyssna. Killen lyssnar. Hör du madrassen som knakar på övervåningen? Ja, jag hör madrassen som knakar på övervåningen. Min herre, det är min syster, den olyckliga Mary. Efter en olycka för några år sedan lider hon av svårartad nymfomani. Ingen man av kvinna född har klarat 10 minuter i säng med galna Mary utan att falla medvetslös till golvet. Min herre, utmaningens tredje del är att klara 10 minuters älskande med den galna Mary på ovanvåningen. Killen säger: ah, okej, okay. Husets hemkörda, gamle Gusten och Mary på ovanvåningen. Bartendern bara nickar. Mm. Min herre har förstått utmaningen. Är du redo? Ja, ah, vad fan. Ja, ah, men jag är redo. Då börjar utmaningen. Bartendern halar upp flaskan och så ställer han ner den på bardisken. Korkar upp och utan ett ord skjuter han över flaskan. Och vår hjälte tar emot den. Och så fäller han den mot munnen och så börjar han dricka. Klunk, 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 klunk. Och han sveper hela flaskan. Dunkar ner den i bardisken, spänner blicken i bartänden och så tar han tre steg fram. Han vinglar ju lite, men han tar tre steg fram och han tittar bartenden rätt i ögonen. Och bartenden, han bara nickar och så säger han: min herre har klarat del ett av utmaningen. Och så går han bak och så öppnar han utan ett ljud bakdörren och så säger han: del två. Och killen går runt baren, lite osäkert, men han går runt och så stapplar han ut på innergården. Och bartenden, han bara låter dörren slå igen bakom honom. För han har sett detta förut, han behöver inte se det. Så han ställer sig och börjar putsa glas. Han står där och putsar glas. Ett fruktansvärt oväsen bryter ut på andra sidan dörren. Gyttiga plask, högljudda vrålanden, klafsanden. Någonting flyger genom luften och landar med en blöt duns på väggen där till krogen. Bartenden bara står och putsar glas. Han är kolugn. Ett antal minuter passerad. Och plötsligt så slås bakdörren upp och invacklar vår hjälte. Kläderna är i trasor. Han blöder från sår. Han har gyttja upp till hakan. Och han stapplar fram till bartendern. Och han lägger en hand på hans axel. Och så säger han: okej, var är hon tjejen som hade tandvärk?
Hjärtligt välkommen till BB-podd som du hör via gt.se, Spotify eller annan valfri poddspelare. Det känns som att jag återupprepar mig gång efter gång här nu, och på samma sätt tänker jag återupprepa mig och välkomna Disco Motherfucker tillbaka till BB-podd-studion.
Som Bill Murray i Måndag hela veckan så vaknar jag varje dag och landar framför BB-pods mikrofoner.
Det är ju fint.
Och så länge ingen klagar så tänker vi fortsätta ha det så, känner jag.
Bekvämt att kasta in disco så här.
Noterar du Glimberg när han skulle säga det här introt med lite smung, så böjer han sig lite snett så, och så sluter han ögonen. Mm. Och så önskar att det var tv-podd. Finns ett ord som heter så?
En tv-show tänker du på? Vedertaget, hyfsat vedertaget.
Ja, ska vi börja med en uppmaning, tycker jag. Jag tror att även att John kan skriva under på den. Det börjar ju närma sig årsskifte. Och vad är det på andra sidan årsskifte? Jo, det är nytt år. Och vad är det på det nya året? Jo, det är ett årsmöte i IFK Göteborg som jag faktiskt tror att väldigt många av er som lyssnar kommer att vilja besöka, kanske för första gången. Om man ska få rösträtt på det årsmötet, när måste man senast bli medlem då?
Sättet att vara 100% säker på att man får delta på årsmötet, det är att bli medlem innan det här året tar slut.
Och varför inte då ge bort ett medlemskap till en vän i kanske julklapp? Det är sjukt lätt att ge bort medlemskap, det vet jag, för jag har gjort det mängder av gånger. Sen tycker jag inte att man bara ska bli medlem bara för att man får rösträtt på ett visst årsmöte, utan det visar någonstans på en lojalitetshandling mot föreningen. Det visar att vi minsann är en stor och stark jävla förening där folk faktiskt bryr sig. Det är så mycket mer än att bara köpa ett årskort.
Det kommer in pengar också.
Ja, det är det med.
Men så här, är det någon gång man ska bli medlem, så är det faktiskt till det här årsmötet, tycker jag.
Vi ska såklart avhandla den matchen som spelades mot BK Häcken nu häromdagen. Men innan dess så måste vi kan ju inte bara låta det passera. Poja Asbaghi, numera förbundskapten för U21-landslaget. Det blev alltså ett totalt jävla rakt byte mellan Roland Nilsson och Poja Asbaghi, och egentligen då IFK Göteborg och det svenska U21-landslaget. Vad var din absolut första tanke, Disco, när du läste detta?
Min första tanke var att jag blev väldigt glad för Pojas skull. Alldeles oavsett allt det andra så känner man ju en stark personlig värme för människan Poja Asbaghi. Och att han får den här typen av anställning måste ju kännas som ett väldigt gott kvitto för honom på hans kunskaper och det han har presterat. Min andra känsla var att det här är bra i flera led. Det är bra för Poja som får ett intressant jobb. Det är bra för Blåvitts ekonomi eftersom vi slipper betala en lön. Vi slipper betala dubbla tränarlöner nu. Och det kanske kan vara lite bra för våran prövade supporterskara också, som nu äntligen får chansen att släppa sin Poja hang-up och gå vidare.
Eller blir det tvärtom? Ja, för, så här, Det ska vara tydlig med. Jag tyckte att när det här hände att det var nog den enda vägen att gå. Att byta träna. Att få någon sorts stopp på någon sorts blödning. Men just när det blev ett rakt byte så här också. Känns det inte lite som att vi har blivit lurade bara? Vi har fått en gammal tränare istället för en ny. Och det här är inte någonting mot Rolle. Men just eftersom du är rakt av så känns det bara, vänta nu.
Du känner att så här, fotbollsbundet sitter nu och säger, haha. Jävla
så här, de fick en som de kunde ha mycket längre. Mm. Det är som att man byter in sin nya bil och så får man en gammal bäggad.
Liksom. Du är lite inne på spåret att så här, vi är entlediga på Järsbagi och fotbollsförbundet bara, nu har vi äntligen en chans att bli av med Rolle.
Nej, det var inte så jag menar.
Nej, men så här, och vi kan ta den här diskussionen igen, att man gjorde sig av med Poja där och då, rätt beslut. Vem man ersatte med, en helt annan diskussion. Mm. Och det är väldigt viktigt att särskilja de två begreppen här.
Ja, men förstår du vad jag menar, va? Det kändes som bara, vänta här nu. Så här kan ni väl inte göra? Sån känsla också.
Ja, det blir ju lite. Det är ju inte det jobbet heller som jag kanske trodde att Poja skulle få. Men det som är gött är ju att han inte tränar ett annat svenskt klubblag. Trots att han var i Blåvitt en begränsad tid och inte var någon, så hade det känts konstigt att se honom stå där på andra sidan när vi möter
Örebro.
Varför är det alltid Örebro?
Ja, men för att det är ett mittenlag som aldrig vinner någonting, som ständigt random. Är med definitionen av ett deltagarlag.
Vi kan väl också, eller kanske har folk har hintat på varandra sedan, att Poja har väl faktiskt synts i Örebro, eller?
Jag tror det.
Ja,
så här, eller så här, det vet. Det är också sjukt att säga, Poja har synts i Örebro.
Dit han är förbjuden att åka.
Får absolut inte bevandra sig i Örebro, Uppsala-zonen liksom.
Ja. Nej, men det snackades och tystlades om hemliga möten med Axel Kjell.
Ja, men det kändes också som att han limmar väldigt bra med Örebro.
Limmar på Axel Kjell.
Nej, men det har väl någonstans med att han då var jävlig innan. Så, hyfsat anonym klubb, gjorde det bra där. Så bara, men du ska inte ta nästa kliv. Ja, du får inte ta ett kliv sportsligt, men behöver fortfarande röra sig på anonym mark. Örebro, match made in heaven.
Hur lång tid tror ni det tar innan Ferran flyttar till Solna och tar med sig Soccer Services dit då?
Är det Solna de utgår från, U21-landslaget?
Men det är fotbollsförbundet i Solna. Tommy Söderberg sitter där uppe och fikar typ.
Otroligt Soccer Services kompatibel Tommy Söderberg.
Där snackar vi kulturkrock. Ja, nej, jag vet inte. Så här, om det är så att Poja skulle börja vinna extremt mycket med det svenska U21-landslaget, så kommer man väl också få en sån här dubbelkänsla så att säga. Att man unnar honom allt gott, men också bara, fan, det där hade vi och det bytte vi bort. Det var dumt.
Men så tudelad får man inte vara. Den loser-mentaliteten, den får vi fan inte ha sen. Alltså. Mm. Där och då, med det resultat som vi har, helt rätt att byta ut Poyarsbagi, för vi riskade så mycket med klubben. Ibland måste man offra lite grejer för att kunna gå framåt, och då får man inte blicka tillbaka och sura. Det är fan det sista man får göra.
Det värsta som finns är personer som har en sån hang-up på sitt ex. Liksom, som inte fixar att gå vidare. Och i det här fallet så har vi ju ändå...
Vi har gjort slut med
Vi har gjort slut, det är över.
Vårt ex har hittat en ny.
Ja, och har dessutom hittat en ny som inte är en konkurrent till oss.
Hur lät det när Pontus sa att han gjorde slut med Poja?
It's not you, it's me. Kan du dra It's not you and it's not you,
nej.
It's me monolog.
Nej.
Det är inte du.
Jag känner att Pontus van du ändå är en fin människa. Jag behöver inte sitta och förlöjliga honom varenda jävla vecka i den här podden. Så gör vi inte.
Det är så kul.
Men på tal om It's not you, it's me, så är det ju lite den här George Costanza. Det finns ju ett Seinfeld-avsnitt där Georges ex, när han träffar på sitt ex, och så är hon ihop med en tjej. Och att det är en sån här att det är så här kluvet för honom. För dels är det är lite gött och inte behöva jämföra sig med en annan kille. Ja. Och fundera över det. Men det är också det här, jag har drivit henne från heterosexualiteten. Ja, det var så illa att vara ihop med mig att hon inte klarar. Det är lite samma här liksom. Det är gött att vi slipper möta Poja, för att det är så många av oss som ändå har liksom ett varmt förhållande till honom fortfarande. Men det är också det här, har vi drivit honom från klubblagsfotbollen
till förbundet.
Till förbund, in i förbundets
armar.
Jag undrar honom allt gott. Verkligen, verkligen. Om man ska stänga den här diskussionen så är det. Men jag undrar honom allt gott och jag hoppas också att vi kanske är färdig pratade om Poya Asbaghi. Om vi istället ska prata om spelare och ledare som faktiskt är kvar i föreningen så spelades det ju match igår kväll. Till och med ett derby.
Ja, herregud.
Jag gillar att han bara liksom kliver in disco här. Han har varit med så jävla mycket nu att han börjar till och med ta påer till olika typer av programpunkter.
Jag får inte packa ner det i den här mikrofonväskan vi har. Så du får ligga bland grejerna.
Vi kan ta och stämpla ut så kan vi köra en timme monolog med disco. Så kan du komma och säga när du är klar.
Han har krokodilhistorier. Ja,
jävla mycket. Det blir 10 krokodilhistorier.
Ja, men vi kan absolut ta oss ner till Gamla Ullevis inneplan och prata om matchen som var mot BK Häcken. Det känns väl rimligt och lämpligt. Så här.
Lyckades vi, skulle du säga, med vårt lilla upptåg att sätta lite griller i huvudet på Erik Friberg, eller?
Ja, men alltså Erik Friberg gjorde kanske inte sin bästa insats mot oss på Gamla här nu senast. Han gjorde heller inte sin sämsta insats heller. Klassisk. Jag vet inte, jag vill ju inte snacka skit med Erik Friberg, för jag tycker att han är lite rolig. Han var så jävla rolig på fotbollsgalan när han vann... Jag hade precis vunnit SM-guld med Malmö FF. Det här var liksom första i
första eran. Vågen av Friberg.
och de hade spelat då faktiskt mot BK Häcken på Bravida Arena. Eller det var faktiskt på Rambergsvallen. Det är precis innan den ska rivas. Vi snackar någon av de absolut sista omgångarna. Liksom. Och i någon sekvens så blir Erik Friberg så jävla arg. Så han ställer sig upp och sparkar på en avbytarstol. Så den går sönder lite grann då liksom. Och då agerar Häcken genom att skicka liksom en faktura på flera tusen kronor till honom som straff för en stol som snart ändå är död så att säga, om någon månad typ. Och det här var okänt fram till typ den här fotbollsgalan då när Olof Lund sen ska göra en intervju med Erik Friberg och Erik Friberg står så aspackad i tv och bara, men kom igen, vad fan, en stol, flera tusen. Det tyckte jag var jävligt roligt där då.
Det var inte lika bra som alligatorhistorien.
det var det inte, men det var ändå någonting.
Ja, ska vi försöka hitta in på matchen? Alltså, det är ju en jävla speciell matchbild. Mm. Och det blir väl det mycket på grund av planen. Ett jävla tjat och gnäll om planen. Men den såg man ju också komma. Det hade man kunnat lasta in alla pengar, hus och familj och allting på att Häcken skulle börja gnälla på att gräset var dåligt. Och kanske till och med att Yasin skulle börja göra det.
Mm. Jag lite förundras över det. Man pratar så om att det ska inte vara några problem med planen. Och vi, så här, en vanlig undanflykt som man tar kring den här planen är ju att vi valde en matta som är samma typ som den de har i Premier League. Mm. Och det stora misstaget man gjorde när man gjorde det valet är ju för det första att England ligger en bra bit mycket mer söderöver än vad Sverige gör. De har en högre snitttemperatur i England, vilket gör att de också kan, liksom, de kan odla på ett annat sätt som vi kanske inte kan göra i Sverige. Samtidigt så har vi ju liksom inte haft ett superhårt klimat i Sverige det sista. Så att planen ser ut som den gör, trots att vi är inne i november. Men det ändå är en hybridplan. Och man ska komma ihåg att Premier League spelas minsann i både januari och februari och i december och i november. Och där ser fortfarande planerna ut som på Wembley för att dra en gammal
fotbollsspelare. Något högre planbudget ändå tror jag de har på.
Men jag kan också se något större differens mellan dem. jag tycker det är ju skillnad på Leråker och Perfect Pitch. Som det så fint heter.
Jag skrev i våra WhatsApp-grupp sådär, vad fan är det som har hänt? Vad har hänt på Gamla Ullevis gräsmatta? Och då fick jag tre svar snabbt, bara, guys. Mm. Men så enkelt kan det väl inte vara?
Så enkelt är det nog inte. Nej. Så här, men samtidigt, det var inte de bästa förutsättningarna för oss. Jag tyckte det var intressant att Yasin sa det, att så här, det passar väldigt bra för Wernbloom och gubbarna. Mm. Då ska man ändå komma ihåg att Wernbloom, så här, större delen av sin karriär har spelat på Perfect Pitch.
Han har spelat på så här Champions League-gräsmattor nu i 12 år.
Ja. Men han var i Moskva och spelade på rent guld.
Ja. Ett par tillfällen.
Ja. I Putins pengabing.
Precis. Nej, men om man ser, så här, man kan ju också säga så att trots att du är lite inne och sågar det argumentet, så man ser ju ändå så här, det, vi ställer upp den startelva som passar planen ändå. Mm.
Så är det ju. Ja. Vi ställer upp spelare som är skolade på den typen av planer. Mm.
Men det ska man också säga att så här, det var ju inte världens mest skönspelade fotbollsmatch, vilket ingen heller trodde att det skulle bli. Jag tycker inte att vi spelar så jävla bra, men vi spelar på ett sätt som funkar väldigt bra mot just det laget som vi skulle möta. Det var ju helt, helt rätt för oss att det blev som det blev. Mm. Vi hanterar väl plan och förutsättningar väldigt mycket bättre än vad Häcken gör, sett till våran båda maxkapaciteter. Mm. Jag är ute och svamlar här nu, förstår ni vad jag menar?
Jo, men jag fattar precis vad du menar. Alltså, grejen är ju så här att igår är ju så här, det är ju det tydligaste beviset sen Rolle kom in på vad Rolle är satt här att göra. Han har kommit in i ett utsatt läge för att rädda ett kontrakt, och då är det ju så här, då är det ju keep it simple stupid. Det är ju allt han ska göra. Igår är det verkligen så här perfekt som du säger. Det är ingen glimrande fotboll. Men efter förutsättningarna är det ju exakt enligt manus vad som kan vara poänggivande.
Alltså här, hur många backar har vi? De ska vi ha in. Ja. Så här, vem är äldst? Bra, du spelar. Och så på den vägen.
Ja, men, jobbar vi in rutinen. Ja, så
och det är ju fungerande. Mm. Och av... Ja, visst, man kunde ju se det komma att det skulle bli så just den här matchen när man såg plan och sånt där. Och det gjorde faktiskt att jag kände mig inte jätte orolig. Sjukt nog så tog jag den här matchen med ganska lugnt. För jag visste nummer ett då att BK Häcken är BK Häcken. De skulle så hemskt gärna vilja vinna mot oss. Skicka ut oss i Allsvenskan och segla iväg mot den andra plats i Allsvenskan. Och de hanterar inte det. Och nummer två, vi kommer få en sån här matchbild och jag kände mig ganska lugn att vi skulle ta minst en pinne faktiskt.
Det var lite intressant tyckte jag att läsa på Twitter efteråt, så var det en inte helt ovanlig efter matchens spaning att det var folk som skrev att för första gången på rätt länge så kände de någonting inför matchen när de såg den här. Och då blev jag bara så här, alltså inget ont, man kan inte styra hur folk känner och upplever saker, absolut inte, all respekt för att det var så, men då blev jag bara så här, fan, har ni glömt förra omgången? Alltså Helsingborgs matchen var ju do or die, kniven mot strupen, ångestmatch deluxe.
Där kände man ju.
Där, alltså snacka om att känna någonting. Jag fattar att, alltså jag var ju avtrubbad var man väl typ i somras när det var så här, man inte kände någonting. Men de senaste omgångarna har man ju fan, de har ju ändå haft hjärtat i halsgropen. Sen gårdagen var ju, Helsingborgs matchen var ju ångest. Det var ju en jävla relief. Det som var igår var väl mer att det kändes lite gött. Alltså det var en mer god så här, fan, vi liksom, det är det här klassiskt, alltså det här, man gläds åt det primitiva. Man bara släpper alla tankar på att liksom, ja men okej, fan, nu bara så här, ut och kör, ut och chatta, nu går vi ut och river av det här liksom.
Det känns som något man kommer ihåg från barndomen ungefär.
Ja, men lite så här, alltså det blir ju också lite back to, alltså alla snackar om det här med liksom back to basics och allt vad det är, men det finns ju någonting som är gött att bara så här, bara kasta ut allt i 90 minuter, bara få kasta bort alla tankar på liksom hur ska Blåvitt spela fotboll i framtiden och vad är en vinnande fotboll och processer och soccer services och allt vad det är, och i 90 minuter bara ge sig hän åt att nej men fan, det är en derby i en gyttjepöl,
här är en sten,
ut och brottas för fan. Alltså Pontus Wernbloom kommer flygande genom luften 1 miljon minuter efter alla andra i situationen och sätter ett par, vad spelar han nu?
Han spelar i någon sorts här ny version av Copa Mundial. Ja. Riktigt töntigt är det. Men det är en annan. Men jag måste säga, jag tycker att det är en intressant spaning du säger att folk verkligen känner sig uppladdade för den här matchen. Jag tror ändå att den matchhets som var kring den här matchen var relativt unik för att vara i år. Om vi inte bortser då från absolut första omgången när man gick ut med riktigt hög svans.
Trodde saker.
Ja, man var 9 poäng på de 3 första. Inga problem.
Ja, det här corona, det kanske gynnar oss.
Det kanske gynnar oss ändå. Vi är ändå bättre på pappret. Sådär. Nej, men, och det tror jag gjorde att vi tillsammans, alla supportrar, kunde bygga någonting. Och jag tror också att det byggde spelartruppen och fick dem att tända till en extra gång. Vi ska inte heller glömma att sen vi spelade match sist så har det varit landslagsuppehåll. Vi har fått en coronasmocka rakt in i ansiktet, rätt ner i soptunnan bara med den. Och det i sin tur har liksom gjort att vi har så få jävla glädjeämnen. Så jag tror att man har liksom kunnat lägga extremt mycket fokus på IFK Göteborg just de här eller två veckorna. Och det har varit jävligt skönt.
Och du menar att den här laddningen då också gör att liksom, spelartruppen också höjer sig. Och liksom förbättra sitt sådär, släppa in mål i första minuterna snitt. Med flera minuter.
Det var ju faktiskt, alltså herregud, det var ju såhär, man ska prata om dåliga minuter i år. Mm. Så är minuten när det först är det först så att Häcken gör, precis, och så kommer plinget i rutan och bara Falkenberg har gjort mål borta mot Norrköping. Mm. Då var man ju på väg ner i den känslomässiga hissan.
Det här var inte bra, känner man.
Det här var verkligen
till och med Jocke som var lugn kände Aida.
Nej, det var ett riktigt stort Aida faktiskt.
Jag skulle bara vilja återgå till vår match lite snabbt.
Mm.
För det finns en grej som vi glömmer här. Och det finns liksom ett ångestämne i Göteborg som har gått över hela säsongen. En person som inte kunnat få någon utdelning. En person som verkligen har krigat och kämpat ihjäl sig. Och en person som delvis har en skuld till att vi är i den situationen som vi är. Genom att inte sätta sina miljoner antal lägen. Men som nu får kliva in, göra en god tvåfotare. Och lägga den i nätmaskarna bakom vem om inte Pontus Dahlberg. Och får springa, fira och skrika ut sin glädje. Jag har varit så jävla glad och lättad för Sargon Abraham. Det här målet betyder så mycket mer för honom än vad det hade gjort för någon annan i truppen just nu. En person som verkligen behövde få trycka dit den, som verkligen kunde få betala tillbaka lite efter att ha gjort en säsong där han spelmässigt varit jättebra men inte lyckats göra det som är hans primära uppgift, nämligen mål.
Absolut, alltså Sargon i den situationen, jag har sett om det där målet ett par gånger, i den situationen så är det en spelare som är så här. För första gången så uppträder han som att det inte finns en förbannelse över honom.
Det var samma spelare som man ser på den där highlights-reelen från Degerfors. Yeah. När han vann ledde skytteligan där. Yeah. Det var samma spelare plötsligt.
Fast jag blir lite så här nu. För nu sitter vi här och pratar om liksom att man kollar på highlightsen och vad gött det är att Sargon gjorde mål. Vi sitter ju här lite och har den här konversationen och bara utgår från premissen att ja, men nu är det väl ändå klart. Det är fan inte klart.
Jag säger att det är klart.
Det är inte klart.
Det är inte klart. Det här kontraktet är inte säkert.
IFK Göteborg spelar i Allsvenskan nästa år.
Det tror jag, men det är inte klart. Ska jag berätta varför det
är
inte klart?
Nej, det är för att alla poäng inte utdelade. Och det finns en matematisk chans. Men så här, med den vinden i ryggen vi har nu, med den ångestpuckarna som har släppt nu, så kommer vi ju ta minst en poäng till och det kommer räcka.
Ja, det gör jag mer än gärna, men det är inte klart. Ett bra exempel på varför det inte är klart är för att vi i den här podden vid flera tillfällen har gått igenom då våra motståndares resterande matcher.
Mm.
Däribland har vi pratat om ett lag 6-7 mil söder om oss, det vill säga Varberg. Och hur de skulle ta 0 poäng resterande kommande 5 omgångarna. Nu har 3 av de omgångarna spelats och 2 av dem har de vunnit med ganska stora siffror. Och har de senaste 2 matcherna fan gjort 9 mål framåt. Och därmed supersäkrat sitt kontrakt.
Det är det som är den lyckade BB-poddhetsen. Ni sitter här och liksom klappar er själva på axeln för den här Häcken-derbyhetsen. Den lyckade BB-poddhetsen har ju varit när ni så här gick ut och försökte syka Varberg. Och de bara tagit det som bränsle och kört ut och bara fan. Det är ju där de ska. Okej, nu kommer de inte kunna ha någon så här lagfest för att det är corona. Men de ska ju zooma in er på lagfesten efteråt och bara så här: tack Patrik Lindberg för bränslet du gav.
Bara massa gamla avdankade blåvitt.
Alla är
alla. Man vet ju att de lyssnar på BB-podd. Man vet ju att de har hört er två sitta och vara tvärsäkra på att nej, men de tar inga fler poäng. Och så bara rosenrasande har de gått ut och satt 5 på Bajen.
Jag måste ändå berätta det, att Varberg, eftersom vi ändå har vänner i Varberg. Varberg ändå gick in i Allsvenskan 2020. Men så hade de en stor genomgång då. Där Jocke Persson, deras tränare, står och håller en genomgång så här, om vad man vill kommande tid.
Mm.
Och då står det så här: ja, plan för 2021, vi ska vara ett topplag i Superettan. Jag tyckte att det var väldigt, väldigt roligt att man liksom har räknat med att åka ur det första man gör.
Det var en mycket, mycket vassare anekdot än din Erik Friberg-story. Får jag bara säga det? Du reparerade det.
Det är bra.
Man ska i alla fall säga så här också då. Det som lite bräcker här tycker jag, att Varberg är ett oerhört mycket bättre lag än Falkenberg och Kalmar och Helsingborg just nu. Och de har allsvenskans absolut hetaste spelare, Astrid Selmani, som är i toppen av både skytteligan och poängligan och som har en formtopp och som verkligen ser sin chans att liksom trycka till lag som Bayern till exempel.
Astrid Selmani är den enda människan i hela världen som tycker att 2020 var ett gött år.
Ja, så jag tycker inte att det går att jämföra med Kalmar liksom.
Fan, det var något slag på västkusten som letade lite efter en striker inför säsongen.
Kan man inte gå till Varberg, vet du, det är för dyrt. 800 papp från Brage.
Så är det. När vi ändå är där nere i Varbergstrakterna och härjar, så måste vi väl ändå ge en virtuell applåd till Mikael Bomans Halmstad för att de nu säkrat spel i Allsvenskan 2021.
Ja, man såg inte den komma riktigt, att Mikael Boman skulle bli klar för Allsvenskan 2021 före IFK Göteborg.
Nej.
Det är en väldigt stark spaning faktiskt.
Det är hemskt.
Om vi nu blir klara, men det jag säger ju att det är klart. Mm. Det är klart.
Det enda vi vet i alla fall är att Mikael Boman, han spelar Allsvenskan 2021.
Det är
han
klart, är jag ska inte ens titta på matcherna. Är det Jinxens mamma detta eller? Kommer jag få äta upp det här riktigt hårt eller?
I alla fall så ska du titta på matcherna, annars har ju jag ingen umgås med. Sen skulle jag vilja att innan vi stänger hela den här derbydiskussionen då och hur kontraktsituationen ser ut och allting, bara avhandla en sista punkt från själva matchen, och det är det oerhört töntiga i att det uppmärksammas att Pontus Wernbloom efter matchen skäller på Emil Holm. Och det som sägs då är att Pontus Wernbloom skrikit till Emil Holm: sämsta inhoppet någonsin, efter att han bytts in i typ 81, 82, 83, 84 minuter någonstans där. Och om ni börjar prata om hela situationen så ska jag sen förklara varför det är så oerhört töntigt att detta uppmärksammas.
Är det någon sån här härskarteknik du har lärt dig?
Exakt,
på någon löjlig jävla företagsutbildning? Eller?
Alltså, 2 timmars webbsäljkurs med någon snubbe.
Som står och hetsar på en LinkedIn i en suddig film.
Jag skojar med dig. Ja. Ja. Vad är dina spontana tankar kring...
Min spontana tanke... Jag vill utveckla det och ändå ta en spontan tanke kring din reaktion på
okay,
det.
Okay.
För att, jag läser bara från intervjun efteråt då. Efter att bad Pontus Wernbloom sin unga lagkamrat om ursäkt. Jag var förbannad på lite allt möjligt. Men det var inte på Emil Holm. Han råkade vara första gubben jag sprang på. Och det gick ut över honom. Mm. Jag hade lika gärna kunnat vara Mattias Bjärsmyr säger Pontus Wernbloom. Finns det någon annan i det här rummet som eventuellt beter sig precis så här ibland?
Fast det är ju ingen som vet det.
Nej, men jag vet ju ändå det. Att du kanske brinner av på mig 4-5 gånger i veckan på exakt det här sättet. Eller de som har sett Patrik Lindberg spela fotboll vet ju att stubinen kan vara väldigt kort. Och ibland så kommer andra människor i vägen för något som var någon annans fel.
Så kan det...
Och då kan man väl landa att det är ganska mänskligt att göra på det sättet.
Ja, men herregud, alltså min spontana reaktion var ju bara, fan, har folk aldrig spelat lagidrott? Om de ska gå igång på det här. Alltså jag spelar bara liksom mina få år som tjockkorpen målvakt, så hörde man ju för fan värre grejer. Jag tyckte nästan det var lite gulligt det här. Alltså det är väldigt roligt att det är liksom så här, att det är adjektivet horribelt.
Var det horribelt inhopp han sa? Ja, just det.
Ja, var det inte det?
Jo, men oavsett då, och det är det jag vill komma till det. Fan, jag hoppades att någon av er skulle ta illa vid sig. Att ni skulle vara så här, fy fan, hur kan man göra så mot stackars lilla Emil Holm?
Känns jag som någon som
nej, inte
blir
du,
indignerad
inte
över?
Inte du, på Sveriges mest osympatiska människa. Inte du, men jag tänkte att John kanske hade en annan tanke här.
För sakens skull så vill jag säga att i alla arbetsmiljöer är det viktigt med en god ton, att man respekterar sina arbetskamrater och att man bemöter dem på ett sätt som är respektfullt och...
Och det finns andra svordomar.
Och sen spelar Brommapojkarna i division 1 också. Ja, vad jag skulle säga var i alla fall att det var ju många som då tänkte de här barnen att men, det är den stora, mäktiga Pontus Wernbloom som skriker till den nyuppflyttade, osäkra och puttenyttiga Emil Holm i sammanhanget. Men det är ju inte så att Pontus Wernbloom och Emil Holm sätts på samma plan, bara pang, buff, och aldrig har träffats innan. De umgås ju liksom varje dag. När Emil Holm går in i omklädningsrummet så är det inte så att han tittar uppåt mot Pontus Wernbloom och bara, åh herregud, där är han, den store mäktige Pontus Wernbloom som jag följer varje steg och vill bli som och dyrkar. Utan han ser ju honom som en lagkompis.
Någon sorts bonde från Kungälv.
men lite så. Och på samma sätt som de kan stå och kasta skit på varandra dag ut och dag in ut på planen, så måste man kunna få brinna av lite på varandra. Det är inget konstigt i det. Skulle man inte få göra det så hade man inte klarat av att spela fotboll.
Det är väl också en solklar effekt av den här pandemisäsongen då, att det är inga, finns ingen publik som låter och överröstar alla de här grejerna. Mm. Så att allt som sägs och skriks framgår med all önskvärd tydlighet, eller lite för mycket tydlighet. Däremot så fanns det en del indignation bland journalisterna över detta, noterade jag. Mm. Att det var väldigt, men det kanske är för att nu har vi någonting grafiskt att skriva om här. Mm. Då, låt oss göra det.
Ja, men här, att Pontus Wernbloom skulle varit ångerfull efteråt.
Det är ju också
det är som jävla bullshit. Och nu vill jag vill också verkligen på det här. Det här handlar inte om att försvara personen i sig, Pontus Wernbloom. Om man i sin tur kommer nu och skriver, du hade aldrig sagt det här om det här var August Erlingmark eller Paka eller Christian Guagou eller vem som helst. Då är man en jävla tönt.
Bra att sluta där.
Hårda ord.
Ja, verkligen. Nej, det enda... Den enda rapporteringen om det här som jag överhuvudtaget var intresserad av, det var den rapportering som gjordes av Adrian Pilspaju. Jag hoppas att jag uttalade ditt efternamn rätt, Adrian.
Det är helt omöjligt.
Nej. Han är i alla fall redaktör på Blåvitts svenska fansida, och han var en av få då som hade en plats på pressläktaren, och han skrev en Twitter-tråd där han gav ett sammanhang till det här utropet.
Jag är lite upprörd över att han ens gjorde det. Jag tyckte inte att det skulle lyftas.
Nej, men så här, det var det enda jag läste som ändå var så här, ja men okej, det här är ändå nyttig information. Som om man är överhuvudtaget, jag hoppas verkligen att ni är inte intresserade, höll jag på att säga, för att det är ett töntigt ämne. Men om man vill veta mer så kan man logga in på helvetesajten twitter.com, leta upp Adrian och läsa vad han skrev, för han var där.
Jag måste bara ta ett sidospår. När du pratar om helvetesajten Twitter. Har ni sett det här, vad Zlatan håller på med där? Eller?
Han skulle stämma FIFA. Eller?
Han kom på nu, 2020 kom han på att FIFA har använt, de har använt honom i sina spel.
Ja.
Och liksom, somebody's making profit on my name and face without any agreement at all these years. Time to investigate.
Han är mästerdetektiven Basil Mus slår till.
Men det är ju så också att ju närmare Zlatan Ibrahimovic kommer slutet på fotbollskarriären, desto mer Donald Trump blir han ju.
Ja, men det är ju en Trumpsk ordvändning det där. Ja. Time to investigate.
Det är underbart det. Jag såg också att det var någon som svarade, för han skrev så här: EA has been using me. Mm. Varpå det är någon jävla hjälte på Twitter som svarar: you have pace 54. Nobody is using you. Jag tyckte det var otroligt jävla roligt.
You got 52 pace, mate. No one's using you. Så jävla burn. Och det skulle han ha. Han måste sluta hålla på med sånt där. Ja, det var ett sidospår om Twitter och Zlatan. Jag tyckte bara det var så lite roligt.
Är det okej om vi lämnar The Donald och The Zlatan nu, eller, och försöker ta oss tillbaka till
Make Milano Great Again.
Ja, oh, Make Milano Great Again, herregud. Nej, men jag tänkte på en sak när vi satt och liksom, vi satt ju här förut och pratade om det är klart eller inte.
Det är ju klart.
Man sitter och kollar på tabellerna och sådär, och då när man är indragen i en streckstrid, då finns det en massa givna, till exempel så här att 30 poäng brukar räcka till att undvika kval och sånt. Och Blåvitt ligger nu på 28 poäng.
Mm.
Och så gör man all den här matematiken i huvudet, Falkenberg kan nå 29, bla 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 bla. Man tittar mycket på poängskörden, men vet ni vilken den intressantaste poängsiffran är?
Det vet jag inte. Jag vet att tidigare var den 18-6-6.
Ja,
det här är på Micke Stares gamla 2012-tid.
Mm. Ja. Nej, den siffran som jag har fastnat för, det är 48 poäng. 20 poäng mer än vad IFK bara har i dagsläget.
Det var värde förra året, va?
Ja, det var vi slutade på förra året. Vet ni vad 48 poäng hade räckt till i år?
Långt.
Det är typ tredje plats.
Det är en poäng bakom Elfsborg som ligger på andra plats.
Alltså och, typ tredje plats.
Ja, vilket innebär att med samma poängskörd som förra året, alltså bara rakt av, så hade vi förmodligen varit nästintill garanterade Europaspel. Och det finns en annan aspekt på det. Den aspekten är att det som sades och kommunicerades tydligt från föreningen, det var att vi skulle använda förra året och så skulle vi ta sportsliga kliv. Okej, då samlade vi ihop 48 poäng förra året. För mig, vad är det då att ta sportsligt kliv? Om man är generös så kan man säga att ja, men då ska vi, för att ta ett sportsligt kliv, då ska vi, så här, vi ska ta 2 eller 3 poängförluster om alla de till poängvinster. Så säg att man tar, ja, man säger 4 till 6 poäng ytterligare.
Jämfört med 2019.
Jämfört med 2019, ja precis. Men vi slutade med en poängskörd på 48 poäng. Då kanske det är så här, om vi säger då att vi ska prestera bättre sportsligt, då kanske det är rimligt att förvänta sig en poängskörd kring
55.
Mm,
det är 2 segrar till.
Ja, hade vi gjort det, hade vi gjort det vi sa att vi skulle göra, då hade vi under det här året, så som det här året sett ut, i princip varit garanterade stora silvret. Förstår ni hur mycket vi har slösat? Vi är inte ensamma om det. Alla lag har slösat bort det här året. Men så som det här året blev, där AIK föll igenom, Norrköping föll igenom, Djurgården föll igenom. Alltså, så här,
Hammarby inte minst.
Hammarby har fallit igenom. De två lag som nu så här, i den absoluta sluttampen står och käftar i media om att de är näst bäst i Sverige, det är fucking Elfsborg och Häcken.
Mjuklastpsykerna i Häcken. Liksom.
Som vi förra året, båda de lagen, vi hade inga större problem med att hantera dem. Det var väl typ Elfsborg borta som vi underpresterade. Alltså, jag bara känner så här, om IFK Göteborg hade man hade inte ens behövt överprestera, man hade bara behövt prestera ungefär på det sättet som man sa att man ville göra. Och man hade haft en gräddfil in i Europaspel och prispengar. Istället har man backat. Ja, men vi kommer att prestera mellan 20 och 14 poäng sämre än vad vi gjorde förra året.
Och då skulle vi ta sportsliga kliv framåt.
Och då skulle vi ta sportsliga, alltså, för mig, det är det som är måttstocken på hur illa 2020 har varit, är att med normal prestation utefter den kartan vi hade ritat upp för oss, så hade vi haft världens gratisläge, och det läget har vi schabblat bort. Det är det jag kan bli sur på när jag tittar på 2019 års tabell och jag tittar på vart de poängen hade tagit oss det här märkliga covid-året.
Speciellt då, om man får fylla på, liksom, om man betänker då vad det kanske är för saker som kan ligga bakom detta.
Mm.
För att vi tittar ju, alltså sportcheferna får ju väldigt mycket kritik, men jag tycker att det är befogat. För att tittar man på truppen, hur vi har spelat, vad för chanser vi har skapat och vad för mål vi har släppt in, så kan liksom, alltså du behöver inte vara en raketforskare här för att räkna ut att hade vi lyckats få in en vettig forward, det hade inte ens behövt vara hög allsvensk klass på den fåren. Micke Boman hade löst det här med bravur. Älskar Mikael Boman, du får inte ta det som någon diss, utan det är tvärtom liksom. Utan det behövde inte vara någon hög hylla av anfallare, utan det behövs någon som lite då och då sätter bollen i mål.
Mm.
Och en mittback av klass som inte går sönder i varannan match. Då hade vi varit där. För det är så många matcher som det är så lite som hade skilt oss mellan 1 och 3 poäng eller mellan 0 och 1 poäng. Alltså det är helt galet när man tittar på det. Men det lades upp liksom highlights från någon match mot Falkenberg eller vad det var, Helsingborg eller vad det var. Man såg bara, herre jävla min skapare, hur kan det inte bli mål?
Mm.
Och så där såg det ut jävligt länge.
Mm.
Så det är liksom, vi har failat på alla positioner rent sportsligt. Och det är det som stör mig något extra mycket här nu. Liksom, eftersom man kan också se vad vi borde ha gjort.
Mm.
Och så har vi inte gjort det bara.
Så är det. Alltså, där har vi nivån på vårt misslyckande. Men jag ska nu försöka att vända det här till det positiva i det negativa. För att det finns faktiskt ett sätt att se ljust på den här situationen, just i kraft av att den här situationen är så jävla mörk. Det finns en författare som heter Sven Lindqvist som har skrivit en bok som väldigt många har läst, som heter Utrota varandra jävel.
utrota varenda jävel.
Vet du vad det är? Det är ett bra namn.
Mycket bra namn.
Där har ni ett avsnittstitel om ni vill ha. Det är en väldigt allvarlig bok, även om den har ett så pass drastiskt namn. Egentligen så känns det lite dumt att använda ett citat ur den i en fotbollspodd. Men han öppnar boken med att skriva så här att du vet redan tillräckligt och det gör jag också. Det är inte kunskap vi saknar. Det vi saknar är modet att inse vad det är vi vet och sedan dra slutsatserna. Och det jag menar att det relaterar till IFK Göteborgs situation så är det så här att vi vet redan att vi underpresterar. Det vi också vet är att den allmänna situationen, inte bara för IFK Göteborg utan för fotbollen i Sverige, fotbollen i världen, den kommer inte bli bättre på länge. Den här coronavintern kommer att vara i åratal. Jag vet inte om den insikten har landat hos alla än, men det här är fucking Narnia-vintern som har dragit in över oss nu. Det kommer inte vara normalläge 2021. Det kommer förmodligen inte vara normalläge 2022. Vi kommer behöva dra in ett stort gäng talande bävrar och ett magiskt lejon för att få bukt med den här situationen. Men det positiva med det är att i ett undantagstillstånd så ritas alla kartor om. Snökaoset är totalt utanför dörren. Spårvagnarna har slutat gå. Bayern backar 60 miljoner. AIK backar jag vet inte hur mycket. Alltså, om vi ska se det positiva i att vi förmodligen inte kommer att ha en normal publiknivå, vi kommer förmodligen inte ha normala intäktsströmmar på väldigt, väldigt länge, så är det ju att andra lags försprång raderas ut. Är vi smarta nu? Tar vi rätt beslut? Vågar vi att vara strategiska i en helt ny situation för i princip alla allsvenska klubbar, så kan vi knappa in rejält på det försprång som vi har skänkt bort till andra, på alla sätt egentligen sämre och mer värdelösa klubbar än fina, vackra IFK Göteborg. Jag är inte rätt person att säga vilka slutsatser som Max Markusson eller Roland Nilsson eller vem det nu kan vara uppe på Kamratgården ska dra. Jag bara hoppas att de har modet att dra dem. För jag tror att vi har en chans att 2021 faktiskt ta kliv ändå och leda vägen ut ur den eviga vintern.
Nu var det ord och inga visor. Jag skulle vilja ta det ett steg längre faktiskt till och med. Man ska väl inte bara lita blint på att de som för tillfället är anställda av klubben, att de ska ta rätt beslut, utan det här är ju beslut som vi alla ska ta gemensamt. Alla som är medlemmar i IFK Göteborg, supportrar till IFK Göteborg, och det är därför jag sitter och tjatar så förbannat mycket om att vi ska bli medlemmar så att vi faktiskt kan göra vår röst hörda på ett årsmöte, för det är nog läge för det nu.
Håller helt med dig. Föreningsdemokratin kommer att vara viktigare än någonsin om vi ska ta oss igenom detta helskinnade.
Blev vi baktunga här i slutet nu eller? Var det tyngd och allvar och ord och inga visor?
Vi ska krossa, vad heter det?
Östersund.
Östersund här snart också. Får inte glömma det, men det blev inget utrymme för Östersund den här veckan i podden. Vi bara räknar med att vi åker upp till Jämtkraft Arena och plockar tre enkla poäng nu med alltså, tanke på hur Varberg kunde leka där uppe.
Östersund känns lika utcheckade som de var förra året.
Exakt så är det.
Och vi hoppas på något liknande.
Jag vill säga stort tack till dig John Disco Motherfucker Pettersson för att du valde att sätta dig i BBP-studion återigen.
Stort tack för att jag fick komma hit igen.
Jag vill också tacka Ekonomistyrning för att han hjälper oss att göra BB-podd. Hade inte Ekonomistyrning Mundo funnits, så hade min och Jockes personliga ekonomi varit i klass med Geiss.